Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the...
Hallå, 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 hallå där, hallå, hallå där, hallå.
Hallå där, välkomna till NHL-podcasten med hallåmannen ni hörde där. Jonathan Bambi Onskan Ekeliv ja. I... Strömstad i Sverige just för tillfället. Och så jag då, Per Bjurman, på plats i ett ångande hett New York. Vi har en saftig värmebölja över oss den här veckan. Så vi sitter här och flämtar i draget från våra AC-apparater.
Ja, just det. Ja. Jag sitter snarare med en liten sjöbris här eller någonting. Nej, men det har varit fantastiskt väder idag.
Ja, vad härligt. Vi spelar nu in avsnitt nummer 292. Det är 292 gången ni hör oss sitta här och babbla. Det är fantastiskt hur länge vi har hållit på med det här, hör du?
Ja, nej, och vi sa precis innan podden här att vi kommer klippa 300 mitt i slutspelet. Liksom. Då kommer jubileet. Ja. Och jag ska redan nu börja skriva på en sång eller någonting som jag alltid får för mig att göra.
Ja, fram till dess. Ja. Och jag ska föreslå för våra chefer att vi måste ha en jubileumssida i tidningen och så.
Oj, där. Ja.
Per Bjurman berättar 5 saker du inte visste om Jonathan Ekeliv.
Nej, det är ett dåligt förslag. Kommer något annat.
Ja, ja, men hörru du, vi får ju förklara för lyssnarna här nu. Vad gör du i Strömstad av alla ställen i världen?
Jo, men det är ju... Ja, rent bokstavligt talat så är det ju kärleken som har tagit mig hit. Så att ja. Som sitter här 1,5 meter ifrån mig som publik här på dagens podd.
Ja, faktiskt. Vad fint. Ja.
Och vinka Hälsa. Här nu till lyssnarna om du nu hade gått igenom i en podd. Men ja. Så är det i alla fall. Så att här har familjen en liten sommarstuga helt enkelt. Så att därför sitter jag i Strömstad och tittar ut över vattnet.
Ja, det har inte varit det enklaste för dessa två broderfolk att ses den här våren och sommaren, eller hur?
Nej, precis. Det är ju med corona att göra här. Och Norge är ju inte helt förtjusta i Sveriges strategi och sådär. Så att jag kan ju i princip omöjligt komma till Norge. Då måste jag offra 10 semesterdagar i karantän.
Så att, I Oslo då? Nej.
Nej, så jag kan inte liksom komma då. Jag får ju då ta den här varianten. Nej.
Men, vad säger de? Vi kan inte ha några svenska jävlar.
Nej, ungefär så säger de.
På norska, hur låter det på norska?
Det är sådana svenska jävla som kommer till på den norska gränsen som vi banker dem rakt tillbaks, du vet. Ja. Nej, nu ja. Jag såg direkt på reaktionen här från publiken att det var inte korrekt norska.
Ja. Nej. Nej, men du, Strömstad är ju trevligt. Jag har faktiskt, där har jag varit, mitt starkaste minne därifrån är att jag en gång checkade in på ett hotell och när jag kom öppnade dörren så var jag på Sven-Erik Magnussons rum. Man hade gjort något fel i receptionen.
Det var det.
Det var han, Sven Ingvarsmannens rum.
Oj.
Det var ju på den tiden jag ägnade somrarna när jag var musikskribent på Aftonbladet och var ju den som hade huvudansvaret för sommarbevakningen.
Ja, det är...
Av all musik. Och då låg jag verkligen på rull över landet från mitten av maj till början av augusti. Så att det var ju fint så tillvida att jag fick verkligen se Sverige under de där åren.
Ja, på ett sätt är jag förvånad, på ett sätt inte förvånad att du naturligtvis har en sån liksom 4,5 plus anekdot från Strömstad. Liksom.
Nej, det var till lite förvirrat. Eftersom det var dem jag skulle dit och recensera också så var det ännu konstigare.
Ja, det var ännu konstigare förstås. Ja. Vad blev det för betyg då? Kommer du ihåg det?
Nej, det kommer inte ihåg. Men det var ju alltid trivsamt att se Sven Ingvars. Det var ju alltid klämmigt och så.
ja, visst. Det är
säg
folkligt.
Inte nej. Säg kanske. Ja. Det är underbart att stå och sjunga med.
Ja, det förstår jag. Ja, visst. Ja. Ja, vi får se om det blir. Vi ska tippa oss kanske. Jag har tänkt att tippa lite i den här podden sen i alla fall. Så då får vi se om man säger kanske eller om man säger nej eller om man säger ja. Vi får se.
Ja. Men annars, du har det bra. Ni har haft det trevligt och så.
Ja, fint precis.
Väder, vi har haft... Fint väder och så.
Ja, det tycker jag vi har haft. Och vi har hunnit med en liten tur till Skåne också innan detta. Så att, det har varit riktigt svensk sommar måste jag säga.
Du kommer ihåg senast vi pratade, det var 2 veckor sedan nu. Då var jag ju väldigt sur och arg för jag hade ont i nacken.
Ja, precis. Hur har det gått med nackspärren egentligen?
Ja, sådär. Alltså, det går upp och ner. Förra veckan då bestämde jag för att jag måste göra någonting åt det här. Så då ringde jag till kiropraktor. Mm. Och då var det som att nacken blev rädd. För att när jag la på så blev det bra.
Är det sant?
Och så var det bra någonting. Och då avbokade jag den här tiden. Och sen har det kommit tillbaks. Jävla lur i nacken.
Ja, men det finns ju någonting där i alla fall. Att du testar och ringer igen så kommer den ju bli rädd igen. Ja. Det är någonting jag ska testa nästa gång. Jag känner lite i nacken också. Att ringa en kiropraktor och boka en tid. Så då är det ju, då kommer det försvinna av sig självt. Behöver man inte gå dit.
Ja, alltså. Det verkar som med min nacke. Den var skraj.
Ja, ja.
Men vad jag skulle säga att jag är ändå på mycket bättre humör idag. För att då satt jag ju och grymtade om att jag inte var det minsta peppad på hockey och så.
Nej.
Men strax därefter så publicerade de ju, offentliggjorde de hela spelprogrammet med matchtider och så. Och då var det något som klack till i mig. Då ja. Vart jag plötsligt, då vart det så här, fuck, kolla. Fem matcher om dagen här, oj oj oj. Och det är ja. Slutspel direkt, alla matcher betyder något. Det här blir ju någonting att sätta tänderna i.
Ja, jag såg ju på ditt första blogginlägg som du har ju startat upp bloggen nu igen också. Att där var det ju ja. Andra tongångar. Det var inte den Bjurman jag kände igen från senaste podden liksom. Utan nu var det ju något helt annat. Just det där ja. Med att nu blev det ju svart på vitt. Nu blev det liksom konkret. Nu
ja, det
TV-tiden, NBC och bla 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 och Viaplay och alltså hur det kommer gå till.
Ja, i teoretiskt har jag fortfarande invändningar om att det kanske inte är moraliskt försvarbart och så. Men det hindrar inte att jag blir jävligt peppad på att få se. Vi får väl, nu ska man ju hålla keep your shirt on. Vi får ju se hur det är när de börjar utan publik och så.
Ja, ja visserligen, men ändå. Gamle Biffen gillar ju och det är liksom slutspelet, det är då du lever upp. Det är då det är din prime på året.
När du... Ja, men det hade ju varit jävligt mycket större om det hade varit så att jag kunde åka.
Ja.
Om det hade varit, om en av städerna hade varit här i USA, vilken enorm skillnad det hade gjort för lilla mig.
Ja, precis. Och verkligen känna att du är på plats. Även om det är speciella förutsättningar och alla intervjuer görs via Zoom och sådär. Så att du egentligen kanske inte... Ja, det påverkas inte så mycket rent arbetsmässigt för dig att sitta i korresoffan istället. Men ändå att känna lite
inte...
puls.
Inte den regelrätta bevakningen, men för bloggen blir det ju en enorm skillnad. Det skulle ju finnas väldigt mycket att berätta från runt omkring.
Ja.
Så att jag har nu ändå akkreditering till konferensfinal och final i Edmonton då, ifall saker och ting har blivit bättre då. Att det har ljusnat, att det är lättare att ta sig över gränsen, att man inte behöver börja med 14 dagars karantän på ett rum i Kanada.
Nej, det förstår jag att man vill undvika, men det är bra att du har fixat det så att du... Ja, och kanske ja, kan förlänga sviten i antal Stanley Cup-finaler på plats.
Exakt, jag har till och med ett brev här från NHL som ska visas upp i passkontrollen om jag ska igenom då, att jag är essential.
Och du är essential till mig, ja. Så här är det ju faktiskt, om lyssnarna glömt bort det. Per Bjurman är en av ett fåtal journalister som är med och röstar i Conn Smythe, alltså till slutspelets MVP. Så han är ju ja. Essential, den där gamla brev.
Ja.
Mm.
Ja, visst. Och ja, vi får... From my lips to God's ears får vi väl säga då. Hoppas att det har blivit bättre. För det vore ju något ändå. Men alltså instruktionerna vi fick här om hur karantän på kanadensiskt hotell skulle gå till. Det var hårda bud.
Aha, det var
man skulle direkt från flygplatsen med specialbil till hotellrummet. Och sen är dörren försegrad i 2 veckor. Du Aha. får inte ut
Oj.
från rummet.
Så
ingen
pass.
Städning. Ja, men man kan få mat då en gång om dagen. Lämnas utanför dörren så får man öppna på något speciellt vis och ta in den.
Oj, det var så. Det är nästan, det är som ett fängelse.
Ja, verkligen. Och det har jag ingen som helst lust med. Och det verkar inte som det kommer nästan några amerikanska journalister alls åka upp dit.
Nej, det är den bilden jag har fått när jag har sett på Twitter och stora profilerade beat reporters och sådär som inte åker dit.
Nej.
Utan sitter hemma. Till exempel Tampas beat reporter, han är kvar i Tampa.
Ja, jag tänkte på sådana, kanske några lokala, men nej. Larry ska inte upp och Burnside och Cervelli, och nej, ingen. Det blir de kanadensiska journalisterna som får ta hand om det.
Ja.
Good for them.
Ja, good for them, ja. Ja, precis. Men det, ja, som sagt, det är ändå väldigt gjort så att det ska vara enkelt att följa från distans också, så att ni ska ha tillgång till spelarna och sådär via Zoom.
Ja, ja. Vi ska göra det bästa av det här, för soffan får en framträdande roll under...
Ja, den är aktuell för Conn Smythe kanske. Det var det lider, men vet.
Ja, det är också spännande att ha sett nu på... Eller spännande, ja, intressant skulle jag säga. Hur alltså, den här bubblan för spelarna håller på att ta form. De kommer ju också leva i fängelse, ett lyxfängelse, Golden Prison. Men de här amerikanska lagen som kommer upp får också börja med 10 dagars karantän eller vad det är.
Ja, nej,
får inte vara ute. Och sen efter det, då kommer de ju specialarrangerade så de kan åka och spela golf och så.
Ja, men det är under strikta restriktioner det också, alltså under hela vägen, utan det är väldigt sådär.
Men de kommer inte att ha fysisk kontakt med någon som är utanför den där bubblan. Det är absolut förbjudet.
Ja, precis. Och alla lag ska ha någon polis inom situationstecken som ska följa dem så att de verkligen inte bryter mot några regler heller. Utan det kommer vara väldigt sådär. Det kommer vara svårt att fuska med det.
Ja, det enda det här påminner om är när på 70-talet när Sovjet och Tjeckoslovakien var ute och reste och hade såna politiska officerare med sig. Ja. Så såg till att ingen hoppade av.
Nej, just det är lite liknande på något sätt.
Ja.
Fast det är helt annorlunda, men ändå det känns lite så militärt på något vis.
Ja, men det här är ju lyxvarianten.
Ja,
de kommer ju att skämmas bort något ohyggligt för att de ska hålla humöret uppe på dem. Men jag tror att i vissa fall kommer det säkert att bli lite jobbigt alltså. Mentalt påfrestande hos somliga.
Ja, det är ju samma miljö verkligen som de ska vistas i en lång period. Och går de hela vägen till final, då är det ju i oktober som den avgörs.
Men det är i alla fall inte lika hårt som det ett tag såg ut att det skulle bli för baseballspelarna i Toronto. Nu har ju hälsomyndigheterna lagt in sitt veto, de får inte spela där hemma, Blue Jays.
Nej.
Men när de skulle... Den som påträffades utanför bubblan där riskerade $750,000 i böter och 5 år i fängelse.
Oj, oj, oj. Ja.
Då håller man sig där.
Då håller man sig hemma. Okej. Så långt sträckte sig inte Gary Bettman i alla fall att McDavid åker på 5 år i fängelse om man rör sig utanför den där
grinden. Jag tror inte det var kommissionären som kan bestämma att någon ska sitta i fängelse.
Nej, det kanske inte. Det funkar lite annorlunda.
Jag tror det var myndigheterna. Ja, Bettman har inget fängelse här på Manhattan när han sätter in folk.
Okej. Ja, men det var bra att du klargjorde det i alla fall.
ja, men du, och vi ska prata om det här. Nu, det börjar ju närma sig.
Ja.
Så vi ska grotta ner oss i de här framförallt play-in-momentet först då.
Ja.
Och titta på öst respektive väst. Men vi har en hel del mer att prata om som har hänt.
Ja.
Och färskast av allt nu när vi spelar in det här är ju då att Seattle har fått sitt namn, sina färger och sin logga offentliggjord idag. Och de kommer att heta vad, Jonathan?
Det blir Seattle Kraken. Jag tar det på det amerikanska uttalet här. Det på svenska låter lite annorlunda som du har konstaterat direkt i nyhetsartikeln, såg jag.
Ja.
Men ja, Seattle Kraken, något slags sjöodjur.
Ja, med kopplingar till Norden och Skandinavien.
Det var där, nordisk folktro.
Mm. Ja, så här, mytologi om att det var ett enormt sjödjur med 8 armar som ställde till det för sjöfararna. Så att det skräck
ja.
Sjöfararna.
Ja.
Och det har man då tagit fasta på i Seattle. Man menar att det ligger vid havet och att de har en koppling till det marina.
Ja.
Och menar också då att det ska bli lagets kännetecken att de sätter skräck i de som kommer farande där.
Ja.
Men det är ju i svenska öron är det ju så att det låter ganska bedrövligt. Ordet kraken är ju för hemskt.
Det är raka motsatsen till skräckinjagande om man säger så.
Ja, kraken. Det är ett otroligt fult ord, eller hur?
Ja, jag har rent så här estetiskt när man tittar på det och när man uttalar det så nej, det ligger inte bra i munnen.
Nej,
det gör inte det. Det
gör verkligen inte.
Nej, och det här med krakarna som måste spela i Seattle liksom.
Ja, stackars krake.
Ja, verkligen stackars krake. Ja.
Jag pratade med hade lite kontakt med vår redaktörsvän Glader, Kristoffer.
Ja.
Och vi konstaterade att det blir roligt i alla fall för rubriksättarna kommer att ha kul med det här.
Ja, det kommer man kunna variera lite kring. Ja,
när vi kom fram till att när de har varit riktigt fula någon gång. Några spelare i laget, då är rubriken Kräken i kraken.
Ja, den har jag inte tänkt på, men den är bra. Ja.
Och jag kommer skriva i bloggen när de är riktigt dåliga. Det är som man kräks, eller ska man säga kraks?
Ja, det känns som du skulle kunna hålla på ett bra tag med det här. Alltså.
Ja, det finns stackars krakar till läsare.
Ja, ja. Nej, jag får nästan sätta stopp här nu så att det inte fortsätter. Alltså.
Men däremot så såg väl färgerna, de ska gå i, det är olika nyanser i blått. Ja. Från isblått till berg. Påminner väl kanske lite för mycket om Winnipeg.
Jag tänkte också på Winnipeg direkt när jag såg det. Mm. Generellt sett så är jag väl, tycker jag att den lyckades ganska bra med både loggan och
tröjan. Ja, loggan tycker jag var snygg. Mm. Den är ju ett S, men liksom format, det är ju ett sjöodjur som är format som ett S. Ja. Det var rätt snyggt, det får jag hålla med.
Det var rätt klint, precis. Både sjöodjur och också lite så här som en våg typ. Mm. Och sen också den här andra loggan som de ska ha på axlarna som är ett ankare. Första så här, liksom, blicken ser det bara ut som ett vanligt ankare, men så är det ju faktiskt den här det som är kännetecknet för Seattle, det här stora höga tornet, vad heter det? Space Needle.
Ja, just det. Ja, just det. Space
Needle. Inkorporerat i själva ankaret som, på ett väldigt klint sätt. Ja, nej, jag tycker de lyckades bra, att det var snyggt och klint och sådär. Men jag håller med om att färgkombinationen kändes lite Winnipeg och kanske inte jättespännande och rolig. Men,
Nej, och jag får lov att säga att jag tycker inte att Winnipeg, de har inte den roligaste liksom, framtoningen med sina färger. Det är inte så att man blir wow.
Nej, jag håller med lite grann. Lite sådär. Så att jag pendlar mellan 3 och 4 plus här till Seattle Krakens färgkombination och tema.
Sen ska man ju komma ihåg vad gäller namnet då, att vi sitter nu och så här. Sen går det några säsonger då, eller redan första säsongen så har man ju bara vant sig. Jag tänker inte på det längre.
Nej. Det är som i Golden Knights.
Ja, jag skulle precis säga det. Det är precis som fan sa man Golden Knights, vad konstigt. Det går inte att säga riktigt. Men nu funderar man inte på det.
Nej, precis. Alltså, jag kommer ihåg att de överhuvudtaget heter Vegas Golden Knights och inte Las Vegas störde man sig på. Ja. Och sen, nu säger man ju bara Vegas. Nu låter det ju konstigt att säga Las Vegas, tycker jag.
Ja, verkligen.
Las Vegas, exakt. Golden Knights, det går inte.
Men det är sånt där man vänjer sig. Jag kommer ihåg när, det här är ju före din tid. Ja. När Sverige lanserade 20-lappen. Det hade ju inte funnits förut. Nej. Och det hade funnits 10 kronors sedlar och de kallar man för 10. Det var liksom så självklart. Men när folk skulle bara säga 20. Nej, det går inte.
Nej.
Och nu, ja, det är så självklart. Och lika så att man skulle säga 2020 om det här året. Nej, går inte att säga. Nej, 2000 går inte att säga.
Nej, de här referenserna flyger över mitt huvud lite grann. Jag känner att det var före min tid. Men jag förstår poängen.
Ja. Nej, men det är som vi säger så här då. Om 1000 år, då kanske inte du och jag är med. Nej, men man kan ju hoppas att vi gör vårt 3 miljoner podcast.
Ja, det
avsnittet.
Jag har en liten förhoppning i alla fall.
Men 3022 blir ju konstigt att säga, eller hur?
Ja, det blir väldigt konstigt att säga.
Eller vi behöver inte gå så långt. Vi kan ju ta 2000 om 80 år. 2122.
Nej, det låter väldigt fel.
Nej, nu var det väldigt off topic.
Ja, vi lämnade lite Seattle Kraken här, kan jag säga. Börja snacka om 21032 istället. Men,
ja. Men hur som helst. 21-22 så kliver Kraken in i NHL. Vi får 32 lag. Vi får en mer synkroniserad balans mellan väst och öst. Arizona kliver in i Central Division och Seattle tar deras plats i Pacific.
Ja, precis. Och det kan man väl tipsa lite om. Det tror jag att många av er kanske har lyssnat på. Men vårt sista avsnitt innan lilla sommaruppehållet då, ja, det sista vi spelade in i juni. Där gick vi igenom Seattle och vilka spelare som kan tänkas hamna i den klubben nästa år ungefär. Ja, det blir väl ett drygt år fram i tiden som den expansionsdraften äger rum. Det var ju en del ganska heta
namn. Vi, det var du som...
Ja, det var jag, men det var mest jag som började namedroppa lite. Men det var ju namn som faktiskt...
Du gjorde ett hästjobb där, men ja, precis. Det var du tror ju att det kan bli fler stora namn den här gången än när Vegas var.
Ja, faktiskt. Till exempel nämnde jag faktiskt Brent Burns.
Just det.
Med den motiveringen får ni, ja, då får ni lyssna på det avsnittet, jag tänker, för det var en lång plädering om det. Ja.
Men vilka svenska var det? Det var några sådana också.
Jag hade ju till exempel, det största namnet kanske var Markström faktiskt. Det vore ju en sensation om han hamnade där, som kommer vara värsta rivalen för Vancouver.
Men ja.
Sen har vi ju Mattias Ekholm tycker jag. Skulle sjunga till lite grann om han skulle hamna där, men jag är ju som sagt inte säker på att Nashville kommer skydda honom. Nej, men det finns... Jag rekommenderar att lyssna på det avsnittet i så fall.
Ja. Ja, men vi hälsar Seattle Kraken välkomna till NHL även från podcasten och ser fram emot de fans som vi kommer att höra av. Det kommer säkert att vara några unga människor med kopplingar till Seattle som vill, som kommer att hålla på dem.
Ja, det tror jag också. Och sådana som har läst boken om Seattle Wonders, de kanske börjar heja på Seattle Kraken också.
Ja, och människor med som gillar musikhistorien i Seattle, den är ju djup.
Den är stor, den skulle du kunna ha en egen podd om, tror jag, om alla band som kommer där.
Ja, om de har den där Space Needle, tror jag, då tycker jag de borde ha Kurt Cobains ansikte någonstans också.
Ja, det får de ju faktiskt lösa. Han är ju minst lika ikonisk.
Ja, verkligen. Ja, men hörru du, vi fortsätter, det har hänt som sagt lite mer. Vi har en ny coach.
Just det.
New Jersey Devils valde till slut att städsla ingen mindre än Lindy Ruff. Ja. Senast vi såg honom var han assisterande i Rangers. Jag vet inte om han är det resten av den här säsongen. Eller hur?
Nej, jag tänkte på det också. Är han det eller har han hoppat av nu? Jag är osäker på det, måste jag säga. Jag tror inte han är kvar, eller? Jag tror
Ja, varför inte? Varför ska han inte? De kan inte bara ta in en ny assisterande coach. Jag vet inte. Men framförallt har han ju en lång, lång bana som huvudcoach för framförallt Buffalo. Men sen även Dallas. Ja. Han var någon mer som?
Nej, det är väl de två. Och så var det Rangers-gigget då.
Ja, men han var väldigt länge i Buffalo. Men alltså, jag suckade lite tungt när jag såg den här nyheten.
Ja, jag såg i bloggen att du hade skrivit, du jämförde det med en landsortsrestaurang som ska försöka förnya sig lite grann och sen så tar de in en plankstek, eller om de, ja, då det blir planksteken ändå, de orkar inte.
Ja, men jag har ju känner här i restaurangbranschen ute på landsorten och det händer då att de, ja men vi borde förnya oss lite och vara lite mer moderna och så. Vi försöker, men sen fegar de ut när helgen närmar sig, nej vi kör på plankan.
Ja, ja exakt.
Spritslad mos och så. Och lite så känns det. Det känns ju verkligen det som ett fegt val.
Ja, precis. Och inte så där jättetungt val. Jag visste Lindy Ruff, det är en väldigt etablerad coach och sjätte flest segrar faktiskt i hela NHL-historien eftersom han varit med så länge. Men för några veckor sedan så satt vi och pratade om att Peter Laviolette var det hetaste namnet. Och det hade ändå varit lite tyngre i dagsläget, känns det som. Men, och sen så, jag menar, de intervjuade Rickard Grönborg, som ju dock inte schweiziska klubben där Sirius ville släppa. Men ändå, det var ju lite utanför boxen. Men så blir det Lindy Ruff till slut och det hade man inte räknat med.
Nej, jag tycker det är, alltså visst, de där meriterna, men jag vet inte hur mycket de är värda. Det känns ju som Lindy Ruff-generationen, den är på väg att fasas ut. Ja. Och det där är ju ett skrå som behöver uppdateras och förnyas emellanåt. Ja. Jag tycker det känns som att de inte vågade. Är det han som liksom ska fasa in nu Jack Hughes i liksom leda hans utveckling? Det känns inte så jävla jätteklockrent. Det är inte Sheldon Keefe de har tagit.
Nej, verkligen inte. Nej, precis. Jag skulle mycket hellre sett en Sheldon Keefe-typ. Men till Lindy Ruffs försvar, om jag ska försöka argumentera för honom lite grann nu, så ja, han, alltså man klumpar ihop han med hela liksom old school-generationen, så ja, han tillhör ju den på, verkligen på det viset att han är ganska ruff, som hans namn antyder, att han är ganska hård i stilen. Och det har varit mycket så här rapporter om straffträningar och sånt där, att han kan vara ganska hård i nyperna. Men samtidigt så hans spelsätt är ju ganska modernt. Han är ju en offensiv coach, han är ju en possession coach liksom. Om man ser på hans lag, hur de har spelat och spelarna han har utvecklat, unga spelarna han har utvecklat också, så har han ganska bra track record. Alltså när hans tid i Buffalo, när han fick fart på Daniel Briers karriär som de tog dit, och med Thomas Vaneks.
Jo, det är ju över 10 år sedan.
Ja, precis. Men sen om vi kollar när han kom till Dallas, jag menar, då trädde de till sig Tyler Seguin som inte alls fick det att lossna i Boston. Och så kom han till Dallas och blir en riktigt stor stjärna. Och John Klingberg bara slår igenom i dunderbrak under Lindy Ruff.
Men fast det var ju ingen succé där heller.
Nej, de missade slutspel massa gånger på slutet där och han fick sparken. Eller, ja, det blev ju ingen fin sorti, men och Rangers är alltså där har jag, det konstiga tycker jag är att han har haft ansvar för defensiven där, för att hans kännetecken är ju snarare offensiven, att han får, jag menar, vi kommer ihåg när i Dallas där, när vi pratade om att de hade ett ligans mest potenta anfall och att deras powerplay var som ett kärnkraftverk ungefär.
Ja, det var underhållning att se deras powerplay.
Ja, precis, och nu är det ju liksom inte samma fart på det, på de spelarna, trots att det är väldigt stjärnglans i Dallas powerplay-uppställning liksom. Men och i Rangers då, så offensiven har varit väldigt bra, som sagt, att ansvara för defensiven, och där har offensiva backar som Tony D'Angelo och Adam Fox verkligen öst in poäng den här säsongen och liksom tagit stora kliv, men defensivt katastrof liksom, hur det är svängdörrar i egen zon.
Och... ja, han har inte varit populär här bland Rangers fans, Mr. Ruff.
Nej, alltså under de här tre åren när han varit assisterande och ansvar för defensiven Rangers, så har de alltså högst expected goals against snitt av alla lag i hela NHL. Alltså de förväntas släppa in mest mål sett till typen av chanser de släpper till och mängden chanser de släpper till. Så att, och det är ju Lindy Ruffs ansvar. Han ska ju sköta defensiven i Rangers och se till så att det förhindras målchanser. De har ju levt på Henke och Kjestjorkin och Georgiev. Liksom.
Ja.
Så att, ja. Så att jag tror inte att han kommer liksom styra upp Devils på ett bra sätt här. Sen så kanske ändå han kan liksom, jag tror inte han kommer begränsa Hughes, han kommer inte begränsa Hischer eller Bratt eller Gusev och sådär, utan de spelarna tror jag faktiskt kan lyfta under Ruffs ändå, men som lag så tror jag inte Devils kommer lyfta speciellt mycket.
Nej, det har jag svårt att se också. Så det är så. Vad har vi mer då? De underbara nyheterna om att Oskar Lindblom är klar med sin behandling och att allt har gått bra och att han är frisk.
Ja.
Fick ju en fin fortsättning här nu på att han har förlängt med Philadelphia. 3 år, 3 miljoner.
Ja, precis. Det var ju väldigt fin liksom, present, eller vad man ska säga. Eller det kändes väldigt... alltså, välförtjänt också med tanke på, om man bara ser det sportsligt, vad han faktiskt presterade innan sjukdomen slog till.
Verkligen, det här var ju Oscars stora genombrottsår den här säsongen.
Ja, det var ju hans kedja där med Konechny och Couturier som ledde Flyers och överglänste vida. Både liksom Claude Giroux och Voracek och övriga Flyers-gänget där, Kevin Hayes. Det var ju, jag menar, han var ju intern skytteliga ledare i Flyers ihop med Konechny när sjukdomen kom. Så att han har ju gått och blivit en nyckelspelare kanske att ta i, men en viktig spelare i alla fall. En spelare som Flyers lutar sig lite mot.
Absolut. De var ju, Vigneault sa ju det flera gånger att när han kom dit och så erkände han att han hade ingen vidare koll på Oskar Lindblom, men det var ju den största positiva överraskningen.
Ja.
I det där var det faktiskt ett bra lag. Det var en bra säsong av Flyers.
Ja.
Det ska bli väldigt intressant att se vad de uträttar här i play-in-rundan. Vi kommer till det.
Ja, det kommer till. Men som säger, det vill jag understryka det, att de är lite under radarn också. De är faktiskt ett av topp 4-lagen som inte behöver spela play-in heller. Så bra säsong gjorde de, och det är inget lag man snackar om som en contender riktigt ändå.
Nej, en dark horse, absolut. Kul med Oskar. Jag pratade med Oskar här om veckan när han gjorde intervjuer efter att det här blivit klart. Då, att han är klar med behandlingen. Och, han är en jävla underbar kille också. Det vittnar ju alla om. Det finns en man... bli på så bra humör av att träffa. Faktum är att första gången jag träffade honom, då var ju du med.
Ja, just det. Ja, det är sant.
I Detroit.
Ja, det var det.
Och ända sedan dess så har han varit, liksom varenda gång man träffar honom så är det bara ett stort leende och varm och charmig.
Otroligt positiv människa.
Ja.
Och jag vill säga en till sak om hans rent spelegenskaper så här, för man kanske inte, han är väldigt all around Lindblom, så man kanske inte tänker specifikt på liksom vad som är hans styrka, men en grej som jag tycker alltid sticker ut när jag har sett honom, både hemma i Brynäs då, och landslaget då i Flyers, är att alltså han måste ha bland NHLs starkaste handledare eller någonting, för att han är otroligt bra i trängda situationer vid sargen eller framför målen och sånt där. Han kan vara hur trängt som helst, och ändå så med en hand bara kan han få iväg ett skott eller passning eller göra precis vad han vill med pucken. Han liksom...
ja. Ja, framförallt det där med runt kassen har jag tänkt på några andra spelare här, att han liksom är ofta på rätt plats där och vinner närkamperna runt kassen och får in mycket returer och så.
Ja, precis, och hitta pucken liksom i olika lägen. Det känns som att han har lite tentakler som en kraken nästan, och liksom någon arm här och där dyker upp överallt, och han liksom söker upp pucken liksom.
Ja, och nu kommer han då förmodligen också få ett pris. Han är ju nominerad till Marsiton, och det tror vi, jag är 100 på att han vinner det. Och detta var en övergång för att komma in på awards då.
Just det.
Den var snygg.
Den var snygg, ja. Det var ju liksom mid-season-form.
Ja, för att nu har ju då alla namn som är nominerade. Nomineringarna är tillkännagivna. Och det var väl ingenstans någon överraskning, eller hur?
Nej, det var mycket de namnen som vi har diskuterat i våra egna awards- liksom nomineringar som vi har haft när vi har listat och haft oss och tänkt och argumenterat och så vidare. Rakt över från liksom Hart Trophy ända bort till Selke ungefär.
Vad har vi i Hart? Vi har alltså
ja, det blir ju samma i både Hart och Ted Lindsay.
Ja, Nathan MacKinnon, Leon Draisaitl och Artemi Panarin.
Ja, det är väl i så fall Panarin kanske, ja, som man vissa argumenterar för Jack Eichel. Vissa kanske hade velat haft någon Boston-spelare, typ Pastrnak. McDavid, ja, förstås då, eller Draisaitl. Mm.
Ja, nu har du nämnt alla som jag tror var aktuella. Panarin, det blir ju svårt när både Draisaitl och McDavid i samma lag är så dominerade. De tar väl röster av varandra.
Ja.
Det ska ju vara den som är mest värdefull, och då är det svårt att ha två mest värdefulla.
Ja, det är det som jag tänker som gör att jag ändå, min röst faller på MacKinnon, för det är lite samma sak med Panarin. Alltså, han var ju otroligt bra, faktiskt flest 5-5 poäng i hela ligan den här säsongen, mer än Draisaitl till exempel. Men där har jag en annan kille som är lite MVP-mässig, jag menar Mika Zibanejad.
Ja.
Fler mål än någon annan i hela NHL. Fler än Ovechkin, fler än Pastrnak under 2020 i Zibanejad, och fler poäng än Panarin under det här kalenderåret. Så att, jag menar, därför tycker jag att MacKinnon på något sätt blir den som är mest sticker ut. Liksom. 43 poäng fler än någon annan i sitt lag. Och så som han bar Colorado när Rantanen var borta, när Landeskog var borta. Han har ju verkligen, han är ju så mycket MVP det går, tycker jag.
Han är min etta just för vad han gjorde. Att Colorado förblev ett topplag fast halva truppen var skadad berodde bara på honom.
Ja, precis.
Ja.
Så, nej, jag, just när man ska motivera på det viset så tycker jag MacKinnon är nummer ett. Sen i Ted Lindsay, då kan man verkligen argumentera för någon av de andra, för det är ju den bästa spelaren. Liksom. Och det är ju spelarna själva som röstade.
Ja. Norris, där har vi Victor Hedman igen för fjärde gången i rad. Han är nominerad. Han vann 2018. Ja, det är rätt stort, för ingen back har blivit nominerad fyra år i rad sen Niklas Lidström blev det från 05 till 08.
Ja. Ja, det är den typen av namn man får lägga i munnen.
Ja, det vittnar ju om att Victor liksom håller en oerhört hög och jämn klass, att han är bra hela tiden.
Ja.
Nu kommer han inte att vinna i år, tror jag. Jag tror att det priset är reserverat för John Carlson.
Ja, och jag, när vi körde vår egen awardsgala så gav jag det faktiskt till Roman Josi.
Ja,
men det står väl mellan de två?
Ja, det gör väl det. Roman Josi är poängbäst i Nashville. Och också liksom enormt viktig för att de till slut ändå är med.
Han är ju deras MVP i en väldigt tuff säsong för ett underpresterande Nashville.
Mm. Ja, exakt. Men John Carlsons start på säsongen var ju, alltså de första månaderna.
Ja. Ja, det var ju Bobby Orr. Liksom.
Ja, exakt. Så jag tror att det är svårt att bortse från.
Ja, det var så fruktansvärt mycket poäng. Så att det var inte av det här millenniet liksom, att man ska kunna göra så mycket. Han har stannat av lite grann, och därför så menar jag på Jose. Men det är två väldigt bra alternativ i alla fall. Och Hedman är ju såklart trea bakom dem, skulle jag säga.
Ja, men det är en hedersgrej, tycker jag. Och det känns som att Victor kommer att fortsätta vara Norris Trophy.
Jag kan nästan fyra år till, skulle jag säga.
Ja, absolut.
Kommer han åtminstone vara aktuell för det? Absolut. Och jag vill säga det med Hedman, som jag tycker aldrig nämns om honom, är att alltså hans kontrakt, det är ju, nu är det kanske för att jag är Tampa-support här, men det är ju en stil. Alltså att han tjänar ju mindre än Jacob Trouba. Liksom. Och han gör det till 2025. Så att det där kontraktet på lite drygt, ja, knappt 8 miljoner dollar per säsong under så många år till är ju, det är ett rån för en Norris Trophy-back.
Ja, visst. Han ska ha 11-12.
Ja, precis.
Ja, med gamla regler. Nu kommer det inte att bli så mycket mer pengar.
Nej, nu står det tvärstilla i NHLs ekonomi. Eller den går ju back. Men lönetaket kommer ju inte höjas på överskådlig framtiden.
Stackars spelare. Det kommer att vara någon folksångare som gör en djupt känd bitter sång om hur synd det är om dem.
Ja, aj, aj, aj. Det är illa. Aj, aj, aj.
Ja, Vesina. Där hade vi Tokarask, Hellebucken och vem var den tredje nu?
Ja, det var ju Vasilevski.
Ja, just det. Mm. Där hade vår vän i Arizona kunnat blanda sig i om han inte hade blivit skadad och borta så länge.
Kemper.
Darcy Kemper, ja. Men det är väl Hellebucken? Eller är det Toka?
Ja, jag har argumenterat för båda under säsongen, tror jag. Men min röst faller till slut på Hellebuck med tanke på just det, också lite där med MVP. Vissa vill ju blanda in han i Hart faktiskt.
Ja, faktiskt. Det förstår jag. Hellebucken.
Hellebucken. Nej, men han gjorde en fruktansvärt bra och jämn säsong han med. Och en enorm arbetsbörda.
Winnipeg skulle inte egentligen ha kunnat prestera på den nivå de har gjort med allt de förlorar. Men bra gjort.
Ja, det får vi klappa Hellebucken på axeln.
Ja, det gör vi.
Det gör vi.
Sen har vi Selke då. Där var det Ryan O'Reilly, Couturier och det var Bergeron.
Ja, det var ju det heter ju nästan Bergeron Trophy.
Så ja, fast det, jag skulle nog vilja påstå att Sean Couturier, Coots, ligger bra till.
Ja, jag har ju slagit på hans trumma i några år. Jag tycker det är dags nu. Han har han är inte bara en outsider längre. Nej.
Jag tror att han ligger väldigt bra till.
Ja, precis. Så det är så otroligt tydligt alltså, vilken motståndare som helst. Alltså, är det Crosby, är det McDavid, vem som helst som ställs mot Couturier, så är det nästan ändå alltid Couturiers kedja som för spelet och som skapar lägen i offensiv zon och som inte släpper till något bakåt. Alltså, det är otroligt att se Couturier hur bra han är på att stänga ner motståndarnas bästa spelare. Och det är lite av det här, vad det här priset går ut på.
Yes. Sen har vi Jack Adams. Coacherna, det var Tortorella, Bruce Cassidy och vem var det mer?
Ja, det var ju Couturiers coach då, Vignon.
Ja, just det. Badtoffla.
Badtoffla, ja.
Ja, han har gjort det bra, men det är ju ingen, det är ju som vanligt. När han är ny i lag så går det alltid bra för de lagen.
Ja, så vem vet, det är de, våran dark horse här kanske går hela vägen. För att det är någon slags Vignon-effekt.
Ja, fast jag är hur en konflikt det är om hans personlighet, så tycker jag att John Tortorella har visat enorm klass med Columbus.
Ja, med de spelartappen, de tappar sin franchise-målvakt, de tappar sin franchise-forward och de tappar Matt Duchene som de har offrat halva sin framtid för att få. Och ändå så är de på slutspelsplats. Liksom.
Ja. Ja, ja, han är så lik också. Han fick ju fråga här förra veckan om underlig fråga att ställa till honom. Men de frågade om han var orolig att det faktum att det inte kommer att vara någon publik på läktarna, att det kommer att höras vad spelarna säger, och om han var orolig för att det skulle höras svordomar och fula ord i TV.
Ja.
Och han tittade upp och sa, to be honest, I don't give a shit.
Precis. Det är så mycket torturellare igår att säga en sån sak.
Ja.
Ja, de, jag har sett att Portsline, deras beach reporter, blev lite sur också här nu, för det är också en typisk Tortorella move att efter deras scrimmage, deras internmatch, när liksom beach reporterna förväntar sig att få snacka med Tortorella på Zoom och om hans intryck från internmatchen, är ändå viktigt läge nu inför säsongstarten. Nej, då väljer Tortorella att bojkotta den liksom intervjutillfället. Han ska inte prata.
Varför det?
Nej, det är oklart.
Jaha.
Det är bara Tortorella liksom, han funkar ju så.
Ja. Ja. Ja, ja. Vad har vi mer för Lady Bing behöver vi inte gå in på. Jag tycker det är meningslöst.
Ja.
General Manager of the Year, har vi fått dem?
Nej, det tror jag inte vi har fått. Men vi har fått Calder har vi fått.
Ja, just det, förlåt, Calder är ju en tung kategori som jag glömde bort. Just det.
Där är det ju Quinn Hughes, det är Cale Makar. Det är väl de två det står emellan. Och sen den tredje var ju lite sådär oklart vem det skulle bli. I början av säsongen var vi helt säkra på att det skulle bli Golovson, Victor Olofsson. Men så kommer han skada där vid december ungefär och han missar för mycket tid, och då sprang Dominik Kubalik, en annan rookie målskytt förbi honom, gjorde ju faktiskt 30 mål för Chicago och blev nominerad.
Ja. Ja, just.
Men både du och jag har ju hela säsongen till nästan lyssnarnas kanske förtret, och vi har tjatat om Cale Makar, men för oss två så är han ju nummer ett här.
Ja.
Även om det är mycket kan bli Hughes också.
Hughes har ju länge säsongen gått imponerat mer och mer, men Cale Makar, jag kommer inte runt honom. Att en sån ung liten parvel, en krake nästan.
Ja, det är en krake faktiskt. Han är ju en krake.
Spelar hockey som en goddamn Niklas Lidström eller något.
Ja, precis. Och jag har ju nämnt, jag måste göra det igen, alltså, som en Nathan MacKinnon fast back. Alltså den samma pondus, samma explosivitet. Nej, för han är något extra.
Det är han verkligen. Så jag ger det till honom.
Ja.
Jag har ju varit med och röstat, så jag... Ja, du vet.
Ja, precis. Du får väl avslöja vilka namn du har, men som jag förstår det så är det lite mer känsligt i vilken ordning på alla liksom, totalt sett, dina fem val. Liksom, exakt hur du har rankat.
Men alla som är nämnda här har jag haft. Det är, som sagt, det är därför det inte är några överraskningar. Jag har inte chockat med några, några namn som... Nej.
Du har inte haft Roman Polak i Norris på fjärde plats där till exempel?
Nej.
Nej, det förstod jag.
Roman? din vän Roman, han är en av dem som har hoppat av. Det var ju väldigt få som tog utnyttja den här möjligheten och inte, ingen tvingas ju vara med om det här experimentet.
Nej.
Det var några stycken.
Var det 6 eller 7 stycken? Det var ju Travis Hamonic är väl det mest namnkunde namnet Calgary-backen som faktiskt har utgående kontrakt nu också, så han kanske har gjort sin sista match i Calgary. Mike Green, som ju han spelar 2 matcher efter traden från Detroit till Edmonton, som har valt att hoppa av också.
Ja.
Men så mycket mer än så var det inte.
Nej, men jag hoppas att liksom att inte någon skugga faller över dem. Vill man inte och är orolig och rädd för att det finns hälsoskäl runt sig i familj och så. Jag tycker det är självklart att man ska få.
Ja, precis. Och så var det ju till exempel i fallet Hamnick, hans dotter där, som han var orolig för.
Så att, ja, precis.
Det är ju inga konstigheter, och det ska jag verkligen inte falla någon skugga över honom för det. Utan det var ju högst, det är ju frivilligt liksom.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Men du, ska vi komma in lite på det då? På återstarten?
Nej, det ska vi inte. Först ska vi prata om att vi har mycket mer att prata om innan dess, Jonathan. Är det brådskande? Ska ni ut och bada eller något?
Nej, det ska vi inte göra. Nej, nej, vi har en viktig grej vi ska prata om innan vi kommer in på det jag skulle komma in på.
Ja, till att börja med har vi avslutat det till slut under Buller och Bång topp 50-listan då, som pårullade i lite drygt 2 månader. Det jag ju tog ut då de 50 bästa svenskarna i NHL-historien, räknade bakifrån, och när vi kom upp på topp 15, topp 10, då var det ett jävla engagemang hos läsarna, för att säga.
Ja, precis.
Och det var ju kul. Man vill ju skapa det, även om jag, som jag flera gånger sagt, det inte inbördesordningen var inte det viktiga, utan få framhålla vilka enormt bra hockeyspelare vi har haft genom åren.
Ja, du la inte ner lika mycket lång tid på att komma fram till själva listordningen som själva listan tog att skriva, om man säger så.
Nej, och jag borde nog ha lagt manken till lite mer när jag gjorde själva listan. Då tänkte jag mer på, nu måste jag ju ha någonting att fylla, visa att jag behövs.
Ja.
Jag missar några namn, tycker jag själv. Efter Kenny Jönsson har ju flera påpekat borde ha varit, men han borde ju vara topp 25 åtminstone. Så ja, det var en miss.
Topp 30 åtminstone. Ja, men det är en extremt etablerad svenskbacken då. Mm.
Ja, och det finns sånt. Jag var nog lite väl snäll mot samtida spelare som jag har som förut själv och blivit bländad av. Men även en sån pionjär som Tommy Bergman borde kanske ha varit med, och Willy Lindström och Tommy Albelin och sådana.
Ja, men Sverige har haft så mycket bra NHL-spel genom åren, så att jag tycker det är lätt. Då ska man säga att man ska peta någon också liksom.
Ja, exakt. Sen med att avgöra precis i toppen då är ju enormt svårt. För mig är det framförallt enormt svårt att välja mellan Lidas och Foppa.
Ja.
Men till slut så blev det Lidas då. Men då värderar man liksom longevity och meriter högst. Han höll ju absolut toppnivå i 20 säsonger i rad.
Missa aldrig slutspel.
Nej. Vann 7 Norris Trophy, 4 Stanley Cup, 1 Conn Smythe. Det är alltså enormt.
Exakt. Vi har ju pratat flera gånger i podden om det där 2002 Detroit-laget som var utopiskt bra. Som liksom,
ja.
Det är ett All-Star-lag, men det var faktiskt Detroits lag. och Niklas Lidström var ju bäst i det laget. Han var bättre än Fedorov, Datsyuk, Robert Tell, slänger ju en som helst, Iceman, Kjell Jus,
Brett Hull,
Hasek i kassen. och det var ändå Lida som var Conn Smythe-vinnare. Liksom.
Samtidigt är det som med Foppa då, att hans karriär blev ju kortare än vad den skulle ha varit på grund av skador. Det är nog ändå så att när han var på sin allra högsta nivå, så är han förmodligen den bästa svenska spelaren någonsin. En av de bästa i världen överhuvudtaget.
Ja, alltså hans poängsnitt, om man räknar bort liksom totala poäng, för att i och med att han missar så mycket matcher så är ju inte han så högt upp på den här listan genom tiderna. Men poängsnitt är han ju alltså 7-8 i hela NHL-historien.
Ja.
Och då räknar vi in spelare från 80-70, ja, 40-30-20-talet när det gjordes ännu mer poäng än vad gjorde på Foppas deadpack era tid. Så att Foppa var ju otroligt bra. Jag skulle vilja säga att vid vissa tillfällen i alla fall mellan runt millennieskiftet där så var han världens bästa spelare.
Ja. Så. Och dessutom borde han ju få en extra guldstjärna eftersom han har spelat in en podd med oss.
Ja, så att på det viset borde vi favorisera honom lite grann kanske också. Han ställde ju trots allt upp på att sitta med oss en stund. Så att, ja.
Mm. Men, ja, det var ju det var en av de stora höjdpunkterna i den här poddens historia. Det får man ju säga.
Ja, det tycker jag faktiskt. Men samtidigt så håller jag nog med dig. Skulle jag ranka och liksom sitta med det här länge och försöka lista ut vem som är nummer ett i Sverige så är det svårt att komma ifrån alltså Lidas meriter, hans CV.
Ja.
Det är så otroligt tungt.
Det skulle jag ge dig och några läsare rätt också i att Kenta Nilsson förmodligen borde ha varit lite högre. Vi lägger så stor vikt vid att Håkan Loob har svenska målrekord med sina 50 poäng, men Kenta har ju poäng. Ja, Kenta har ju poängrekordet. Svenska poängrekord för en säsong med 132 poäng.
Precis, exakt. När han skuggade, det var ju bara Gretzky som slog han den här säsongen, tror jag.
Ja.
Och dessutom står inte han på 49 mål som bäst också, så det är bara ett bakom.
Oh, ja, absolut. Mm. Exakt, exakt. Så. Han och Marcus Näslund är de som har gjort det. De har båda 49.
Precis,
så att jag omen Kenta och artisten han var. Så det har varit kul att prata med folk om honom. Och det vill jag framhålla än en gång, att det roligaste med den här serien var ju att det inte bara var jag som satt och hade en massa åsikter om dem, utan att andra uttalade sig om, andra spelare uttalade sig om killarna.
Exakt, ja. Det var det som stack ut lite grann som gjorde det extra läsvett, tycker jag. Så att jag återigen rekommenderar den, och kanske inte minst då sista här, 1 och 2. Då är ännu lite längre texter,
ja,
om Foppa och Lidas och ännu mer kommentarer. Ja. Så att, ja, och därifrån, via den länken så hittar man ju hela listan.
Ja, men det som var kul, som alla som uttalar som Kenta sa ju det, att han odlade den här bilden av sig själv som bohem, att det han gjorde var liksom bara naturbegåvning. Men att bakom kulisserna så fanns det ingen som tränade mer stenhårt på till exempel sitt skott. Han drog Håkan Sörgen, så han hade han som mål, han sköt 1000 skott om dagen hemma i Ösmo.
Ja, det vittnar ju faktiskt, det säger en hel del om hans ambitioner. Ja. Kanske inte så konstigt då att det fortfarande finns, vet du det, the Kenta Nilsson competition eller vad den kallas uppe i Calgary, 40 år gammal tävling där det gäller att träffa ribban från mittzonen på ett försök. För det gjorde Kenta Nilsson.
Ja, den är ju, det är en underbar YouTube, finns ju på YouTube.
Ja, exakt. Och han bara, ja, det är liksom de sänder, det är inget klipp eller fusk eller något, utan han går in och gör det och sen så säger han typ cheers och går därifrån.
Ja. Ja, han är en härlig karaktär. Det har jag säkert berättat många gånger i den här. Så fort han kom upp så drar jag den storyn om när han såg en Robban här. Gjorde en kanonmatch med Islanders mot Rangers på Garden och gjorde väl 2 mål. Och då var Kenta här och tittade. Och vi träffade dem efteråt och de satt och liksom, de hade en härlig jargong.
Mm.
Och jag ställde frågan, ja, Kenta är inte imponerad av grabben. Det var första matchen på Garden, jag hade 2 mål.
Mm.
Ja, det är väl okej, okay, men du vet, första matchen jag spelade på Garden, du gjorde hattrick.
Ja. Ja, det låter som en typisk Kenta-kommentar alltså.
Och Robban bara ruskar, så här är det alltid. Så
ja, precis.
Vad än gör så har han gjort något bättre.
Ja. Nej, men ja. Han kanske skulle varit med i topp 10, men vi skulle kunna diskutera det här i en timme till också.
Ja. Han kanske kan snöra på sig skridskorna igen om 2 år och vara med i svenska OS-truppen.
Ja, just det.
Mm. För att det roliga beskedet har vi ju fått nu också, i och med att allting blev klart så hastar de ju ihop ett nytt kollektivavtal här också då, som sträcker sig över 2026.
Ja.
Och i den delen då ingår plötsligt, som det har varit sånt jävla tjafsande om i så många år, att ägarna inte vill och spelarna vill. Ja, nu plötsligt är det helt klart att NHL deltar i OS i Beijing 2022 och i Milano 2026. Så det är ju superkul såklart.
Ja, precis. Och vi var inne på lite det förra veckan också, men då var det ändå liksom så, ja, då var vi ändå inte så positiva liksom, så då bara lät vi det svepa förbi lite grann. Men nu kanske jag landat lite att vi ska ju faktiskt få se NHL-stjärnor i OS.
Ja, det känns som att snacka om, det här är målbilder för mig att hålla i och försöka övertyga våra chefer om att jag måste vara på plats och så. Målet i mitt liv nu är Beijing 2022 och Milano 2026. Det är vad jag siktar på.
Ja, precis. Ja.
Och 2026 kan vi väl lämna där hän tills vidare. Det är lite svårt att se 6 år in i framtiden.
Ja,
men 2022, man börjar ju direkt så här, vilka borde vara med? Och nu gjorde ju vi det redan i februari.
Ja, det finns ett avsnitt i februari.
Tog du ut en Tre Kronor? Men man börjar direkt med det här och tänker på vilka vi ska skicka till Kina.
Ja.
Och det är ju kittlande att hålla på med, eller hur?
Ja.
Jag fick 3 offensiva kedjor klart för mig direkt.
Ja, de vill vi höra. Nu vill vi höra Bjurmans version.
Ja, första kedjan. Mm. Det är Filip Forsberg, Elias Pettersson, Viktor Arvidsson.
Ja.
Mm. Andra kedjan, William Nylander, Niklas Bäckström, Viktor Olofsson.
Golofsson. Mm.
Mm. Och en tredje med Gabriel Landeskog, Mika Zibanejad, Andrei Burakovsky.
Ja.
De kändes som gjutna för mig. Det är många som hamnar utanför. Jag vill ju ha med Elias Lindholm och William Karlsson och sådär.
Ja.
Också.
Ja.
Men där har Garpenlöv 3 kedjor av mig.
De är klara nu.
Ja.
Ja, det är bra kedjor. Jag tog upp mina från som jag tog ut i februari där. Och det var inte helt likt ändå. Så att,
och jag, ja, vilka kedjor hade du då?
Ja, de som jag läste upp då. Det var, jag hade ju Lindholm faktiskt i... Ja, jag ser själv här att jag har faktiskt petat på duen Arvidsson Forsberg.
Ja,
jag kommer inte ihåg hur jag motiverade det, men mina ser det i alla fall. Det är Lindholm, Pettersson, Filip Forsberg. Sen har vi då Landeskog, Zibanejad, Nylander. Och sen Burakovsky, Bäckström och Golovsson. Jag har väl tänkt att Bäckström börjar bli lite äldre då och få nöja sig av vara tredje
center. Ja, det kanske så det ska vara. Ja,
jag tänkte
Mika är för bra för oss som tredje center.
Ja, precis. Och Pettersson liksom 2022, det känns ju som en första center.
Ja, men man har ju liksom, man har fått det ignoga till att William Nylander och Bäckström är sånt drada på också.
Ja, de är superpolare. Ja, Nylander har trots allt har väl bott hemma hos Bäckström. Eller, nej, Bäckström har bott hemma hos pappa Nylander. Och därmed känna, så är det. Ja, och i fjärde serien så hade jag Arvidsson då och William Karlsson. Och min lilla miniskräll här är väl i så fall då, eller skräll, men det är Sunken. Oskar Sundqvist i fjärde sen.
Ja, absolut. Ja.
Sen har jag skrivit upp lite wildcards.
De här som blir draftade i år nu, vad heter de?
Ja, de har jag skrivit upp som wildcards här, ser jag. Alexander Holtz och Lucas Raymond.
Ja, vem vet.
Ja. Ja, men så här, Andreas Jonsson, skulle han kunna få ett... Eriksson Ek, skulle han explodera helt plötsligt? Bratt? Pierre Engvall?
Ja, om man skulle göra en om man skulle tänka sig en fjärde kedja som är mer liksom grinder-kedja.
Mm.
Sunken, Jesper Fast och vem mer?
Mikael Backlund?
Ja, bra. Mm. Den skulle inte bli lätt att möta.
Nej. Nej. Nej, det är sant. Men jag tycker faktiskt att min fjärde kedja inte är så dålig grinder heller med Arvidsson om han tar den rollen. Och så William Karlsson som var lite selkemässig för något år sedan i alla fall, uppe för diskussion. Och så Sunken.
Mm. Ja. Back då? Där har vi ju Vigge och Erik. Första back bara, eller hur? Jo då.
Ja, det har jag tagit ut.
Mm. Och sen har vi Rasmus ihop med vem?
Ja, här kommer min dunderskräll från i februari. Då skrev jag faktiskt upp, ja, jag hör ju hur det låter, men jag tycker inte det är fullständigt osannolikt där inte ändå. Jag har skrivit upp Rasmus, inte Sandin, utan Rasmus Andersson.
Ja, det tycker jag, det är snällt.
Det är för positivt. Jag tror jag hade lite där med höger och vänster och hit och dit som jag höll på med också.
Men Rasmus Stalin, Rasmus Sandin ser jag kanske, det är Rasmus-paret.
Ja.
Ja, men sen är det är bara 2 år dit, eller... Rättare sagt, i februari som det snart är, då är det bara 1 år dit.
Ja, exakt. Och då är det liksom, vi har inte ens nämnt Klingberg, Klevbom, Ekholm, Oliver Ekholm, Ekman Larsson. Mm.
Ja, eller hur? Ska du peta dem?
Nej, och vi har liksom Hampus Lindholm, Adam Larsson, Brodin, Erik Gustafsson, ja. Marcus Pettersson som har slagit igenom ordentligt i Pittsburgh. Ja.
Och målvakter då? Det är väl svårt att säga att Henke kanske är nummer ett då 2022. Det är väl inte.
Nej, han kommer inte vara det. Nej, utan det är ju Lehner eller Markström som jag ser som de. Det är väl, de skulle förmodligen vara ett av tvåa nu ju. Och 2022 så står det väl mellan dem. Sen har vi inte så jättemycket spännande målvakter på gång bakom, tycker jag.
Nej, men det får ju Linus förkomma.
Ullmark.
Ja.
Ja, precis. Så, och jag menar, har vi Lehner och Markström så ska väl det kunna duga hyfsat bra ändå.
Man också. Tycker det. Ja. Ja, och Finland då? Nej, vi ska inte ta alla.
Ja, precis. Nej, vi har faktiskt inte ens, nu har vi hållit på i snart en timme och faktiskt inte kommit in på vår lilla preview. Jag tänkte ju att vi inte kör hela faderullan med alltså alla åtta serier, utan jag tänkte att vi delar upp det med öst den här veckan och så tar vi väst nästa vecka, för vi hinner med ett avsnitt till innan det brakar igång.
Ja, exakt. Så. Klart vi ska göra så.
Ja. Men är det lika bra att hoppa in, eller?
Ja, vi kör som vanligt, börjar vi med öst då.
Ja.
Och där, ja, vi tar det som femman mot tolvan i det här sammanhanget då.
Ja.
Det är ju Pittsburgh Montreal.
Ja, precis.
Och där har det ju då pratats om att det är så synd om Pittsburgh. Det är så orättvist att de kommer femma och kan åka ut mot en tolva. Men vadå? Ska man hävda sig i de här sammanhangen, ska man kunna slå torv till laget.
Ja, och det är inte en bäst av en match, utan det är ju trots allt bäst av fem matcher. Det ska de ju lösa, Pittsburgh, tycker man.
Ja, det tycker jag också. Alltså de har, nu är de, ja, det har i och för sig varit frågetecken kring Crosby, om han har någon skada, eftersom han har inte varit med på alla träningar. Och vi får inte längre veta, vi får bara veta att de är not fit to play.
Ja, det är väldigt hysch-hysch.
Det kan betyda både att de har covid och att de är skadade. Vi får inte veta skillnaden.
Nej, precis. Så det är väldigt så whole body injury, typ.
Ja. Men om vi utgår från att de har fullt lag, så vi är Montreal i all ära. Det är inget dåligt lag, och de har Carey Price och de har en del ungt intressant på gång i framtiden. Men det här ska de inte kunna. De ska inte kunna rå på Pittsburgh.
Nej, precis. Pittsburgh tog trots allt 15 poäng fler i grundserien. De gjorde fler mål, de släppte in färre mål, de hade bättre powerplay och de hade bättre boxplay.
Ja.
Och nu är det ett bortsett Crosby, vi får se hur hans status är, men annars är det ju ett betydligt mer skadefritt lag än vad de var under säsongen. De var ju faktiskt det mest skadedrabbade laget av alla i hela NHL. Flest man games lost. Men nu är det ju så att nu kommer Jake Gensel tillbaka. Han var ju helt uträknad den här säsongen. Han är plötsligt med i laget igen. Zach Aston Reese är med i laget igen. Och sen var det ju så att på grund av alla de här skadorna så var de ju väldigt aktiva vid deadline. Och Jim Rutherford tog in Patrick Marleau. Han tog in Jason Zucker som en ersättare till Gensel. Han tog in Evan Rodriguez från Buffalo. Och nu är det ju så att nu har de ju typ 15 forwards som håller bra Stanley Cup-klass. Liksom. Alltså som man kan lita på att slänga in i ett sånt här sammanhang. Så att de får ju peta bra spelare snarare än tvärtom. Som det var under säsongen när de fick kasta upp från AHL-laget gång efter annan. Så det är ett riktigt starkt Pittsburgh-lag. Och vad jag tycker glöms bort lite grann med Pittsburgh, man pratar ju nästan bara om deras offensiv och Crosby och Malkin, det är ju hur stark defensiv de har också. Dels både Murray och Jerry i kassen, det är ju ett svårt val vem de ska ställa där. Men på backsidan så har de ju inte bara ett väldigt bra backpar nu i form av Letang och Dumoulin, utan nu är det ju så att John Marino och Marcus Pettersson var ju otroligt effektiva den här säsongen.
Ja.
Jag tror det var, kan ha fel, åtminstone topp 5, eller om de till och med var etta när det kommer till det backpar som var bäst på att stoppa motståndarna från att komma in i egen zon, alltså i Pittsburghs zon, alltså otroligt bra på att stänga till redan vid blålinjen.
En av Sveriges mest underskattade spelare i NHL just nu måste vara Marcus.
Ja, väldigt bra räckvidd, väldigt positionssäker och duktig fysiskt också.
Ja, han kan ta för sig om det behövs.
Ja.
Ja.
Så att, det är ganska komplett Pittsburgh-lag nu, framförallt när de är skadefria. Väldigt bra defensivt, väldigt bra offensivt. Så att, jag tror jag sa det i vår lilla preview här i maj också, när vi redan då började spekulera att Pittsburgh, precis som Philadelphia, fast Pittsburgh i ännu högre grad, är en stor kandidat till att vinna hela skiten.
Ja. Vi får se. De har ju som sagt Carey Price, det, Ska vi säga att Montreal tar en match i alla fall?
Ja, jag har skrivit upp tips för alla de här fyra matcherna och jag skrev 3-1. Alltså menar Montreal ändå, ja. De är jobbiga att möta, de är ettriga, de har fyra bra, de har liksom inte riktigt den här spetsen. Jag menar Thomas Tatar och Brendan Gallagher är bästa målskyttar, 22 mål, det räcker till delad 50-50 plats i NHL.
Ja.
Men starka 5-5, de är ju faktiskt ett av ligans bästa. Alltså Corsi-siffror så, så ser de väldigt bra ut, för de skjuter mest i hela NHL faktiskt, Montreal. Men det är lite, det är inte riktigt rättvist ändå, för att de gör ju inte så mycket mål. Och kollar man till possession time, alltså hur mycket tid de har med pucken i offensiv zon, då är de alltså 24 tror jag i ligan. Så att det är lite skenbart det där enorma skottövertaget de har. Nej, jag tror inte det räcker. Price kan skälla någon match som sagt, men nej, det här tar Pittsburgh.
Ja. Sen har vi Carolina nu, Rangers då. I en serie där det har blivit en sån sanning nu att Rangers har så bra stats på Carolina och alltid haft att de kommer att bara dansa igenom den här serien. Men det tror jag man ska akta sig för och dra det där för långt. Carolina är inte gamla tiders Carolina. Det är Rod Brindamores Carolina som har lärt sig saker och ting. De är, framförallt visade de i förra året att de vet hur man spelar slutspelshockey. Det passar dem väldigt bra.
Ja, verkligen. Alltså nu hur de brottade ner dem med sin ettrighet liksom, ja, vräkte omkull regerande mästarna Washington i första rundan där. Och sen var det 4-0 i matcher mot Barry Trotz urtäta, defensivt starka Islanders.
Ja.
Sen tog det tvärstopp mot Boston till slut, men det var ändå ett väldigt slutspelskompatibelt Carolina som visade upp sig.
Ja. Ja. Och som du också, apropå skador då, nu får tillbaks, de fick ju klara sig utan Doug Hamilton som fram tills han bröt benet hade sin bästa säsong någonsin.
Ja, verkligen. Han var ju nästan lite sådär och aspirerade på en nominering till Norris Trophy så som mycket poäng han gjorde.
Absolut. Hade han fortsatt och inte blivit skadad, då hade han nog varit kandidat, tror jag.
Ja, det tror jag faktiskt också. Då hade Hedman fått se upp om den där tredje platsen.
Ja.
Men ja, och sen så, jag menar, vid deadline, det kommer jag knappt ihåg nu att det var, vi pratade så mycket om Carolina i februari. De tog trots allt in Vincent Trocheck, en av de liksom tyngsta movesen då. De tog in Sami Vatanen som inte han debuterade på grund av skada, men nu är tillbaks i spel. Och de tog in Brady Shea från Rangers.
Ja.
Så väldigt brett lag, alltså man kan prata om spetsen i Rangers är ju vassare, men det finns en väldigt bredd både defensivt och offensivt hos Carolina.
Ja, det tråkiga med Trocheck-traden var ju att det enda svenska inslaget försvann där i form av Lucas Wallmark som hamnade i Florida istället. Så ja. Det är inga svenskar i Carolina som var som svensk lag. För bara
ja, det var ju så otroligt mycket. Du åkte ju dit för att göra svenska reportage om alla Lindholm, ja. Och det var Rask, ja. Och det var Läck, och det var Lack och Tack, och du vet.
Ja, och Victor Storberg.
Ja, just det, och det var ju, vad hette han, Claes Dahlbäck på backsidan och så.
Ja. Ja. Men ja, samtidigt är det ju så då onekligen att Rangers var ju på gång åt väldigt rätt håll när serien tog slut.
Ja.
De hade verkligen fått till grejerna. Och som du säger, framförallt offensivt och med Mika i sitt livsform och Panarin, men även flera av de yngre killarna var ju på väg. Det är ju intressant på sikt vad som håller på att hända här i New York. Det går inte att säga något annat.
Nej, verkligen inte. Alltså, vi har inte sett den riktiga Capo Caco än till exempel. Och,
nej.
Som du säger, andra unga spelare som Butchnevich och Adam Fox på backsidan och Sjestjorkin i kassen, alltså, som redan är bra och har faktiskt tagit första spaden där. Och, trots Henkes fantastiska facit mot Carolina genom karriären och den här säsongen där han stod alla tre matcher och vann alla tre matcher mot Carolina, så lär det bli Storken, tsaren som får spaden.
Ja, även på backsidan, även om som du sa, de har haft perioder under säsongen när det har sett jävligt vingligt ut defensivt, men de har ändå, alltså Fox, D'Angelo och Troba, de är ju offensiva vapen på backsidan också.
Absolut, det är riktigt bra offensiva backar. Så att de gör ju mycket mål, Rangers, och ja, det är väl, får nästan hoppas för deras skull att inte Lindruff är kvar då. Så kanske de får ordning på defensiven också.
Ja, så det är lite svårbedömt tycker jag. Men bara för att jag vill att Mika och company ska spela vidare så säger jag 3-2 till Rangers.
Ja, jag har faktiskt skrivit 3-2 till Carolina.
De får ju tillbaka Chris Kreider också. Han var ju borta. Ja, det var ju en viktig komponent.
Precis, han borde ju funka bra i slutspel också med sin spelstil liksom. Ja. Ja, men jag tänker så här att även om Carolina nu har så svårt med Rangers, så deras spelstil borde, alltså man kollar på liksom mina siffror som jag dyker ner i, så är det så otroligt kompatibelt det här, den här typen som Brindamore står för nu, är den här hockeyn han har införlivat i Canes, borde passa så perfekt mot det här defensivt svaga Rangers, för att Rangers är det lag som släpper till flest chanser i från slottet och från egen sol. De har jättesvårt när de blir fastcheckade Rangers och tar sig loss, trots offensivt skickliga backar som borde kunna sätta bra första pass och sådär. Men medan Carolina är ju faktiskt det lag i hela NHL som är bäst på att dumpa pucken och forechecka och liksom trycka fast motståndaren. De har gjort flest mål från att, eller flest chanser i alla fall har de skapat från forechecken, från att snabbt återerövra pucken från motståndaren och sen komma snabbt in på mål och ta skott från slottet. Och det är där Rangers som sagt då är sämst delarna väl. Så att Carolina borde passa perfekt mot Rangers.
Men, ja, ändå så har de inte gjort det.
Nej.
Inte i år heller.
Nej, exakt. Så att, ja. Ja, men, vi säger att det blir 5 matcher i alla fall. Och du säger Rangers och jag säger Carolina.
Yes. Ja. Ja, nästa serie har vi ytterligare ett New York-lag. Och det är Islanders då, mot Florida. Panthers.
Just det. Mm.
Svårbedömt också som satan. Eftersom båda lagen var lite sämre än vad jag hade trott under grundserien.
Ja.
Framförallt Islanders defensiv, som ju varit deras adelsmärke första året under Trotz. Alla var galet imponerade över hur tight de kunde spela. Och så blev det inte riktigt likadant. Och i någon mån är det likadant med Florida. Man tänkte att nu får de äntligen en toppmålvakt i Bobrovski.
Ja.
Men de var ju väldigt bra tidvis offensivt, Florida. Kul att se, de är riktigt vassa framåt.
Ja, ett av de mest underhållande lagen att se, så är det.
Ja,
till skillnad från Islanders. Mm.
Men släppte in på tok för mycket mål. Och framförallt för att Bobrovski var en sån grav besvikelse.
Ja, han är den största. Liksom man hade väldigt stora förhoppningar på honom och på Floridas defensiv. Liksom när de tar in Joel Quenneville som ska styra upp och Anton Strålman känner sig. Liksom, när han är inne på isen blir det nästan aldrig några farliga chanser. Det har jag vant mig vid i Tampa.
Mm.
Så att man trodde ju liksom Mike Kitchen som följer med defensiva högra handen till Quenneville. Som dock inte med. Han är faktiskt en av coacherna som har valt att opt out.
Han ska, vem?
Mike Kitchen. Quenvilles ständiga vapendragare.
Just det, men Quenneville själv ska vara med.
Han ska vara med i alla fall. Men nej, det är som du säger. Sjätte flest mål gjorde de i grundserien. Så verkligen då är offensivt potenta och underhållande att se. Men då, som sagt, då, sjätte mest mål bakåt släppte de in också. Så att man vet aldrig riktigt vart man har Florida.
Nej, men man vet inte riktigt vad man har Islanders heller. För det, medan de hade större problem än väntat defensivt. Bland annat för att de gjorde ju misstaget i USA med Robin Lehner. Och Varlamov var inte alls var i samma kraft. Men samtidigt är det så att de har inte varit lika vassa framåt då, som Florida har varit.
Nej, det är ju stor skillnad.
De har inte kunnat kompensera på det sättet. Men nu får vi se om han nu tar in Jean-Gabriel Bajot innan där vi trade deadline.
Ja.
Han har ju inte visat upp sig så jättemycket, men det är ju ett tillskott såklart.
Ja, han borde ju passa perfekt i trotshockeyn där när de är täta defensivt och spenderar mycket tid i egen zon, men så sticker de iväg på kontingar. Och det är, Peugeot är ju en av ligans snabbaste spelare på att sticka iväg i den typen av situationer. Öser ju en mål i boxplay till exempel. Men ja, med Islanders, som du säger, alltså grejen var att de började ju säsongen jättebra. De ledde väl till och med ligan ett tag. De hade ju slog i klubbrekord med 17 raka matcher med poäng. Utan förlust under några tid. Sen så här under 2020 halvan av säsongen, så om man bara räknar tabellen från det datumet, från 1 januari, då var de 26a i NHL. Och de avslutade innan uppehållet med 7 raka förluster. Så de var ju, och vi kommer ihåg att vi pratade om att Trotz var frustrerad på presskonferenserna och inte sig själv riktigt, utan att han insåg att det här håller på att braka helt åt fanders. Men jag kan ändå tänka mig, alltså nu när det har gått så långt uppehåll och det liksom blir som en ny säsong igen, att alltså Islanders skulle kunna vara ett av lagen som gynnas mycket av det här uppehållet, för att deras spelstil är ändå väldigt satt. Jag tror ändå alla spelarna vet exakt hur de ska spela. Hur de ska, deras styrspel och deras liksom struktur i egen zon. Och att de kommer ha väldigt lätt för att bara sätta igång igen nu och hitta sina roller snabbt. För det var ju som, det är ju en indikation på förra säsongen, alltså den här säsongen, är hur den började i höstas. Att de var otroligt bra i början. Och sen tröttades de av ju längre det gick. Men de skulle snabbt kunna hitta sina roller igen.
Ja, det är ett solitt argument. Å andra sidan är det få som man känner förlorar mest på. De är de som förlorar mest på att inte få spela på sin hemmaplan.
Ja, jag tänker så också.
Nassau Coliseum som de nu har spelat sin sista match i. Ja. Det är allt väldigt oklart vad de ska ta vägen nästa år.
Ja.
Det var ju ett sånt vapen att få spela hemma i Coliseum. Du har ju själv sett vad som kan hända där.
Ja, visst. Det är elektriskt, räcker inte till för att beskriva stämningen där. Jag kan ju säga det kom ju idag också, samtidigt som Seattles namn kom, så kom det ett namn på Islanders nya arena som håller på att byggas när den väl är klar, och vi är 2021 eller 2022. UBS Arena.
Jaha.
Tror jag ska.
Jaha. Okej. Ja, men det var ju ganska enkelt.
Ja, inga konstigheter. Inte som, vad heter den nya? Green Environment någonting, eller vad den heter nu.
I Seattle?
Ja.
Ja, den hette något med Climate
Change, någonting. Ja, något sånt.
Men de kommer säga Belmont Park i alla fall. Så den ligger i Belmont Park. Ja, hur som helst. Så att, ja, jag tycker det här är svårt. Men jag tror vi fem matcher här också. Att Floridas spets avgör. De fick ju också in, alltså Trocheck tappar de nu då. Men i gengäld har de fått in en Erik Haula som väl nu är tillbaks.
Ja.
Och Lukas Wallmark.
Wallmark.
Det hänger väl på att Bobrovski, kan han bara spela som han ska, så vem vet.
Exakt, han stod ju i kassen när Columbus nollade Tampa med 4-0 matcher förra året, så att jag vet att han kan vara fruktansvärt bra ibland. Men jag
har... Sen har de den underskattade Huber då, och de har Barkov, och de har Mike Hoffman som ju är riktigt bra.
Dadonov.
Ja.
Det är en otroligt stark top 6 de har. Bland ligans bästa skulle jag vilja säga. Men jag har skrivit upp här, säger jag, och jag får stå för det. Jag säger att Islanders stänger ner Florida och gör som de har gjort under säsongen här. De har mötts tre gånger och samtliga matcher slutade med att Florida styrde och ställde och vann skotten, men att Islanders vann med uddamålet. Så att jag säger att Islanders vinner med 3-1 i matchen.
Okej, ja, då skiljer vi oss åt det.
Ja.
Och sist, men verkligen inte minst, den kanske intressantaste uppgörelsen här i öst är ju då Toronto mot Columbus. Och Toronto är på hemmaplan, men ska ju inte ha någon fördel av det.
Nej.
Försöker de göra det. De gör allt för att de och Edmonton inte ska känna sig för hemma. De kommer inte att få ha sin logga i mittcirkeln och sånt.
Nej, och de får inte sitta i omklädningsrum, utan de kan ju, det kommer ju snöra runt det, så att Toronto kommer ibland, ja, de kommer ju få liksom vänja sig vid att vara i Raptors omklädningsrum eller gästernas omklädningsrum, alltså basketlagets omklädningsrum, och de får inte det bästa hotellet.
Det är nästan de det är värst för, som måste bo på hotell i sin hemstad och inte få åka hem.
Nej, precis. Så här är det ju. Ja, verkligen precis. De måste också befinna sig i den här bubblan. Och grejen är att de fyra topplagen som redan är kvalificerade för slutspelet, Tampa, Boston, Philadelphia och Washington, de får bo på Hotel X, som ligger närmast det mest flashiga hotellet, där de kommer ha mycket så här aktiviteter för spelarna var det lider. De kommer kunna ha barbecue där, de kommer kunna se på bio där, de kommer kunna spela tennis och allt vad de kan göra där. Och det är bara ett av de övriga play-in-lagen som får bo där, och det är Pittsburgh, som att de har bäst poängprocent. Medan Toronto, de får nöja sig med ett hotell där de måste åka shuttle till arenan. Så att, nej.
Ja, och de ska alltså möta Columbus Blue Jackets, som har varit en plåga för så många igen. Ja. Och det vore ju väldigt typiskt Toronto att hamna i den här situationen och få spela hemma och åka ur direkt.
Ja. Vilket fiasko.
Vilket fiasko, Jonathan.
Ja, det skulle det faktiskt vara. Ja. Och Columbus kommer däremot kunna känna sig lite hemma, för att jag tror att de bor på liknande hotell som Toronto. De kanske bor på samma där. Men det är ju så att NHL försöker göra så att det här kommer komma fler uppgifter kommande dagarna kanske, så det kanske blir inaktuellt när jag säger det. Men det som man snackar om nu i alla fall är att de ska göra så att till exempel när Columbus gör mål och de står som hemmalag, så kommer det skjutas kanonen.
Jaså?
Jajamän, så är det. Och i Nashville till exempel, de har ju fått skicka in, deras PR-avdelning har ju fått skicka in till NHL så här chance, så att de ska ha, så att fans har fått skicka in, alltså deras PR, respektive PR-avdelning har samlat ihop det på något vis. Så att i Nashvilles fall så kommer de ha till exempel, de är väldigt hånfulla alltid mot motståndarna. Så att de har ju skickat in så här: Kemper, Kemper, you suck, it's all your fault, it's all your fault, som ska spelas upp när, ja precis. Och någon kommer, nationalsången så kommer i Nashvilles fall så, ja, det pratas om Carrie Underwood och alla såna här countrystjärnor som ska spela in nationalsången som spelas upp innan match.
Har det sagts något om tv-sändningarna, om de kommer att vara pålagda publikljud och sånt?
Ja, det är fortfarande lite hemlighetsfullt kring det. Det är liksom inget officiellt vad jag sett, men det kommer vara någon slags publikljud i bakgrunden i arenan, vad jag förstår. Inte bara i tv-sändningen utan i själva arenan. Och man såg lite på någon träningsmatch i basketen här att de testar att köra, alltså publik som syns i tv-bild på något vis i läktarna. Alltså jag vet inte hur jag ska förklara det. Det ser lite konstigt ut, men de testar olika saker för att få lite stämning i alla fall.
Ja, det ska bli, ikväll är ju faktiskt denna torsdag, så är det opening night i baseball. Major League Baseball drar igång sin extremt förkortade säsong nu. Och det är ju en större händelse i USA än vad hockeyns återkomst är.
Kan ja, man lugnt säga. Det är ju bara att konstatera det.
Så att det ska jag ägna mig åt ikväll. Det blir jävligt härligt. Och då får man kanske ett litet smakprov på hur det kommer kännas att se på hockey också.
Ja, precis, exakt. För det är ju lite copycats mellan de stora ligorna där. Vad som funkar i en liga kan NHL sno, eller kan MLB sno från NHL och så.
Exakt. Ja.
Ja, nej men nu vi pratade om Toronto och Columbus. Kommer jag på.
Ja, just det. Vi kom ifrån det. Ja. Toronto vann ju fiktiva slutspelet
Ja, just det.
I bloggen.
Avgjorde på hemmaplan. Då var det lite mer publik på läktarna än vad det kommer vara nu.
Ja, William Nylander var Conn Smythe-värdig och allt det där.
Ja, just det. Precis. Ja, nej, men...
Toronto borde ju vinna det här.
Ja, de har ju ett betydligt mer namnkunnigt lag på pappret och en betydligt starkare offensiv framförallt. Ett av ligans bästa offensiva lag. Jag pratade om att Islanders, eller vad sa jag nu egentligen? Islanders i alla fall, det lag som spenderar mest tid i egen zon av alla lag som vi precis pratade om, medan Toronto, det lag som spenderar mest tid med puckinnehav i offensiv zon. Så att de har ju sån otrolig firepower. De är också relativt skadefria nu. Andreas Jonsson är inte med, men däremot, jag menar, på backsidan får de tillbaks Jake Massin, och de får tillbaks inte minst Morgan Riley. Och det är Matthews och det är Tavares.
Andreas ska sägas dock att han får ju med in i bubblan som det verkar och kan bli klar för spel framåt om de går vidare framåt andra omgången. Sånt.
Ja. Jo, det är sant. Så att där kan de ju få en liten extra boost. Ja, nej, men samtidigt, alltså Columbus, när man tittar på vad han faktiskt presterar den här säsongen, så båda stannar på 81 poäng på 70 matcher, så de är helt jämna så. Och visst, Toronto som sagt väldigt mer potent offensiv då, gjorde 38 mål fler än Columbus i grundserien. Men när det kommer till defensiven, Columbus släppte in 39 mål färre än vad Toronto gjorde. Jag sa att Toronto får tillbaka ett gäng spelare. Columbus, de var faktiskt det lag som hade näst flest skador efter Pittsburgh. Jag pratade om att Pittsburgh tidigare har flest skador den här säsongen. Columbus var ju tvåa. De får ju till exempel tillbaka Seth Jones till sin defensiv.
Ja, de får ju absolut. De hade ju väldiga problem med skador och var ändå så bra.
Precis, och forwardsmässigt, de får tillbaka Cam Atkinson som ju missade typ halva säsongen, och får tillbaka Oliver Björkstrand. Eller Björkstrand.
Ja, jag tycker det är... Jag avundas inte Toronto har fått den här motståndaren direkt.
Nej, precis. Och ja, jag känner att Columbus verkligen är en outsider till att ta den här serien, för att jag tycker att Toronto och Tampa är ganska liknande, alltså offensiva lag som verkligen vill styra taktpinnen och liksom snurra runt och liksom spela kul hockey, passningsorienterad hockey, offensiv zon och sådär i uppspelen och sådär. Men Tortorella läste ju sönder Tampa totalt förra året. Och stängde ner mittzonen, stängde ner egen zon liksom från och stängde ner slottet. Medan de var otroligt ättriga och låg på som iglar när det väl var forecheck och när det fanns lägen till kontringar och sådär. Och det funkar ju inte alls för Tampa. Så att jag tror att Toronto kan gå i samma fälla faktiskt. För att så pass bra är Columbus. Alltså, det kan jag säga med underliggande siffror också.
3-0 till Columbus alltså.
Ja, men om man räknar expected goals against, alltså utifrån målchanser man släpper in och hur mycket mål man borde släppa in utifrån sådana parametrar, så var faktiskt Columbus etta i hela NHL den här säsongen. De enligt expected goals-modellen borde ha släppt in minst antal mål i hela NHL. Så att det är inget dåligt försvarsspel Tortorella har sytt ihop.
Nej.
Med det sagt så tror jag att Toronto går vidare med 3-2 match.
Jaha. Ja, men då säger jag 3-2 till Columbus då.
Ja, det gör det. Ja, det är bra. Ja, jag tror vi ska vara nöjda där för den här gången. Vi har faktiskt pratat i 1:20, så att det var ett matigt comeback-avsnitt här. Efter...
Ja, jag hör att publiken blir lite otålig.
Ja.
Ströms.
Ja.
Så att, det blir väl bra. Jag ska göra mig ordning för baseball här.
Ja, precis. Det låter ju trevligt. Du tycker att det är en njutbar sport.
Ja.
Det är inte så högt tempo i den inte.
Nej, precis.
Det är inte som en öl. Det är lite kontrast.
Mm. Ja, men så säger vi så och så återkommer vi nästa vecka då. Är du i Stockholm då eller vad är du då?
Nej, då blir det Strömstad igen.
Jaha, vad trevligt.
Jajamän, jag har en vecka till drygt här i Strömstad innan jag återgår. Jag har ju semester, vet du.
Underbart för dig. Ja. Ta då och hälsa Strömstad och alla jag känner där.
Ja, det ska jag göra. Mm. Jag tror inte jag går in i samma... Liksom,
nej.
Jag tror inte jag stöter på Sven Ingvars här. Faktiskt, men...
Nej, Sven är som han har lämnat oss vid det här laget. Så det, skulle du göra det sensationellt?
Det vore väldigt sensationellt. Där ser du. Mm. Ja, jag ber om ursäkt, men vila i frid säger vi då.
Ja. Och,
men inte två lyssnare, utan vi säger på återhörande.
Det säger vi. Hej då!
Hej!
Hallå. Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so
hallå.
One, two, times, speed, so
hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so
hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.